Det var allt från Fattafamiljen special för den här gången. Är du nyfiken på fler avsnitt så hittar du dem på UR Play eller naturligtvis överallt där poddar finns. Du kanske har en egen liten fråga som du går och klura på. Maila gärna oss i så fall på fattafamiljen@ur.se. Jag heter Patti Hansén och de som skötte tekniken var Henrik Brynolfsson och Kalle Nilsson.
Det här är ett program från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Men det är ju det svåraste som finns.
Att göra det enkelt och få det att fungera.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
P4, Sveriges Radio.
Ekots 8 nyheter börjar med oroligheterna i Los Angeles där demonstranter drabbats samman med polis. Och nu har president Trump beordrat nationalgardet till staden. Gina Lindberg rapporterar.
Ja, det pågår demonstrationer i Los Angeles i protest mot migrationspolitiken och de senaste dagarna så har migrationspolisen ICE gjort flera räder mot arbetsplatser bland annat för att gripa papperslösa migranter. Sammanlagt har över 100 personer gripits den senaste veckan och det här har lett till oro, det har väckt starka känslor och protester som också har lett till våldsamheter. Det har varit sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Och nu har president Trump alltså fattat beslut om att skicka nationalgardet, 2000 personer ur nationalgardet, till det här området. Det är en mycket ovanlig åtgärd.
Varför reagerar han så här på just de här demonstrationerna då?
Ja, det är flera saker som spelar in. Det här handlar om migrationspolitiken i grunden och det är Donald Trumps signaturfråga inom politiken. Och dessutom händer detta alltså i Kalifornien. Det är en delstat med demokratisk guvernör, det är demokratisk borgmästare i Los Angeles som Trump länge har haft en öppen konflikt med. Nu anklagar han dem för att inte sköta sitt jobb. Istället måste presidenten rycka in för att klara säkerheten.
Vår USA-korrespondent Gina Lindberg. I Colombia blev presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay skjuten under ett valmöte i natt. Han är mycket allvarligt skadad.
Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, Colombia.
En mobilfilm visar senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay på en scen i utkanten av Bogotá. Han håller ett möte inför en mindre folkmassa. Plötsligt hörs flera skott avfyras. Och en annan mobilfilm visar hur skrikande människor försöker stoppa blodet som rinner från senatorns huvud ner över motorhuven på en vit bil en bit bort. Senare grips en 15-årig pojke med pistol, själv skottskadad efter att ha försökt fly platsen. Miguel Uribe Turbay befinner sig nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Senatorn Miguel Uribe Turbay från högerpartiet Centro Democratico har länge varit en av president Gustavo Petros skarpaste kritiker. Trots sin unga ålder, han har inte fyllt 40, har han sett som en av de främsta kandidaterna inför nästa års presidentval. Lotten Collin i Buenos Aires.
Ukraina riktade en drönarattack mot Moskva under natten. Två av den ryska huvudstadens flygplatser fick stänga. Ryssland uppger att man skjutit ner 9 drönare. Det finns inga rapporter om några personskador. Nu är snart alla Sveriges kärnkraftsreaktorer 40 år eller äldre. Men förberedelser pågår för att de ska kunna drivas i flera årtionden till. Bland annat i Forsmark, där Niklas Metzén är säkerhetschef.
Just nu har vi en planeringshorisont för drifttid i 60 år. Och för studien som ska vara klar om ett år då, tittar på, kan vi driva anläggningarna till 80 års drift? På ett säkert sätt och med bra tillgänglighet.
Ja, när de svenska kärnkraftverken byggdes på 70- och 80-talet planerades för drift i 40 år. Hälften är nu nedlagda och hälften har fått längre liv. Och de 6 utreds nu för en drifttid på 80 år. Vattenfall, som är huvudägare till 5 av reaktorerna, beräknar att det kan kosta runt 10 miljarder i investeringar per reaktor att förlänga driften. Beslut om förlängning väntas om cirka 5 år. Forsmarks kärnkraftverk med 3 reaktorer fick nyligen sänkt säkerhetsbetyg av Strålsäkerhetsmyndigheten. Och en del av kritiken handlade just om hur Forsmark hanterar åldrande komponenter, i det här fallet reservaggregat, om elen till kärnkraftverket skulle brytas.
Naturligtvis är det tråkigt att få ett sänkt betyg. Vi kan vara mera proaktiva just i vår åldringshantering.
Reporter här var Olof Winblad. Från nöjesvärlden hör vi att Håkan Hellström slagit sitt 1 dygn gamla publikrekord på Ullevi i Göteborg. Vid konserten igår så fanns 73 781 personer på plats. Nytt rekord alltså för Ullevi i Göteborg. Det här är drygt 600 fler jämfört med konserten i fredags. Vädret idag får stora delar av landet mycket moln och skurar. Men på Öland, Gotland och i södra Norrland mest uppehåll och en del sol. 12-20 grader. Ekot med Daniel Klar.
Osman börjar tro att drömmen om en EPA aldrig kommer att slå in. Efter inbrottet har Ellie inte haft tid att meka med Amazonen och Osman klarar inte själv. Det är sen kväll och Osman ligger vaken i sitt rum när hans mamma kommer in och undrar hur han mår. Anders Johansson läser den fjärde delen av 100% meka.
Osman, säger mamma och klappar honom på kinden. Låt bli, fräser han. Min lille prins, säger hon. När du var liten fick man alltid klappa dig på kinden och krama dig. Du ville alltid pussa mig på kinden. Varför gör du aldrig det nu för tiden? För att jag är 15, svarar han. Ingen pussar sin mamma då. Du är bara 14, säger mamma. Osman är nära att säga något dumt, men så ser han mammas ögon. De glittrar. Hon skojar med honom. Han häver sig upp och ger henne en snabb puss på kinden. Det där var min allra sista, bara så du vet. I Ellis garage är det varmt. Osman har bara linne och shorts på sig. Och slipmask och arbetshandskar. Sliparbetet tar aldrig slut. Så fort han slipar ner spackel vid en lagning finns det alltid en ny att fortsätta med. Då och då sprakar det till i garaget. Det är Ellie som svetsar. Hon använder den gamla svetsen eftersom den nya blev stulen. Idag känns det som en bra dag. Garaget är städat efter inbrottet. De har bestämt att de ska jobba hela förmiddagen med bilen. Efter lunch ska de åka och bada i Sävaträsket. Osman sträcker på ryggen. Han torkar bort svett från pannan. Går det bra för dig? Frågar han Ellie. Hon ligger på knä vid förarsidans tröskel. Det är en av de mest skadade delarna på bilen. A-stolpen vid förarsidan var också sönderrostad. Men den har Ellie fixat. Ja då, svarar hon och tar av sig handskarna och tar upp mobilen ur fickan. Hon har fått ett mess som hon läser noggrant. Jag måste dra, säger hon. Va? Det kom upp en grej, säger Ellie. Hon torkar av händerna med trassel. Vadå? Kom upp en grej? Ellie svarar inte på hans fråga utan går bort till bakdörren och drar på sig en skjorta över linnet. Jag kommer tillbaka någon gång efter lunch, säger hon. Men vad fan, säger Osman. Vi skulle ju bada efter lunch. Just det, säger Ellie. Då ses vi vid badet. Ellie öppnar bakdörren och går ut. Osman hinner inte säga något mer förrän dörren slår igen. Han fattar ingenting. Gick Ellie just ut ur garaget och lämnade honom ensam kvar? Varför hade hon så bråttom iväg? Och varför kunde hon inte säga vart hon skulle? Det här har hänt nästan varje dag den senaste tiden. Han river åt sig slipmaskinen och går fram till bilen. Men han startar inte maskinen. Plötsligt känns arbetet meningslöst och tråkigt. Det är mycket roligare att jobba när Ellie är med. Osman tänker att det kanske har med moppekortet att göra. Han vet att Ellie är nervös inför teoriprovet. Och hon tror att hon inte ska klara det. Kanske går hon hem till någon och pluggar. Tanken gör honom ledsen. Varför frågar hon inte honom om hjälp i så fall? Han har ju lovat att hjälpa henne plugga till provet. Litar hon inte på honom? Osman sätter sig i fåtöljen och lägger upp fötterna på bordet. Han tittar på Amazonen. Det är verkligen mycket jobb kvar. Om de inte jobbar varje dag kommer bilen aldrig bli klar. Och då måste både han och Ellie vara här. Annars kommer det inte att gå. Bakdörren till garaget öppnas. Osman vänder sig om. Han hoppas att det är Ellie som kommer tillbaka. Men det är inte Ellie, utan Filip. Är det bara du här? Frågar Filip. Osman nickar. Var är Ellie? Jag vet inte, svarar Osman. Är du här själv alltså? Hon stack nyss, säger Osman. Men jag vet inte vart. Hon sa inte det. Åh fan, säger Filip. Jag tänkte höra om hon ville ha skjuts till badet. Vi ska bada i eftermiddag, säger Osman. Det är varmt ute, svarar Filip. Jag tänkte sticka tidigare. Ska du med? Osman ser sig omkring i garaget. Han har ingen lust att vara ensam i Ellis garage. Okej, svarar han. Filip parkerar epan på badplatsens parkering. Osman och Filip kliver ur bilen. Solen gassar. Osman svettas floder. De passerar kiosken. Där står en massa småungar som ska köpa glass. På stranden ser Osman flera som han känner igen. Vid bryggan har Selma och de andra i Tokyo-gänget brett ut sina handdukar. En bit längre bort ser han några killar och tjejer som går i hans klass. Osman söker med blicken efter Ellie. Men han kan inte se henne någonstans. På ett sätt så gör det honom glad. Han vet hur besviken han skulle bli om hon hade åkt hit istället för att vara med honom i garaget. Till höger om bryggan ser han Joar och Minna. De ligger bredvid varandra på varsin handduk. Joar har som vanligt sin lone wolf-keps på sig. Osman undrar om Joar både sover och badar i den. Osman tänker på fotot i sin mobil. Det är på Joars pappa. Han undrar om han ska våga visa det för Joar. Han kanske blir arg då. Ska du bada och se? Det är Joar som ropar. Såklart, svarar Osman. Osman sveper handduken omkring sig. Han kränger på sig sina badbyxor. Sen springer han ut på bryggan och kastar sig i vattnet. Han tar några långa simtag ut i sjön. Sen vänder han om och simmar tillbaka. Det känns konstigt att vara här utan Ellie. De gör ju allt ihop. Vill hon inte vara vänner längre? Han trodde att det skulle vara 100% meka. Just nu känns det som typ 0%. När han tittar upp ser han två epor parkera bredvid Joars bil. Den ena bilen är Emils Volvo. Den andra är tvillingarnas Amarok. Osman ser att tvillingarna ropar något till de andra. Snart står alla samlade runt dem. Osman simmar snabbt in till bryggan och går upp till gänget. De snodde massor med verktyg, säger Nila. och farsans älskade vinkelslip, säger Vide. När hände det? Frågar Minna. Typ i natt, svarar Nilla. Vi mekade till midnatt igår. När farsan skulle köra ut sin bil i morse upptäckte han inbrottet. Osman tränger sig fram. Elia har också haft inbrott, säger han. De snodde svetsen och en massa reservdelar. Alla börjar snacka i mun på varandra. Några pratar om att de har sett en massa skumma bilar köra omkring i Sävaträsk. Andra pratar om att de känner till fler som haft inbrott i sina hus. Osman tänker på det som polisen Freja bad dem om. Hon ville att de skulle hålla ögonen öppna om de såg något. Hallå, lyssna! Ropar Osman. Det tar en stund, men till slut har alla tystnat. Kommer ni ihåg vad hon, polisen, sa? Säger Osman. Hon sa att polisen behöver vår hjälp. Att vi kan spana när vi är ute och kör med eporna. Lägg av, Osman! Det är Filip som protesterar. Men Osman märker att de andra är intresserade. Vilka vill med ut och spana ikväll? Frågar han. Du har ju inte ens någon epa, säger Filip. Håll käften, Filip, och lyssna istället. Det är Joar som har höjt rösten. Filip tittar ner i marken. Hans kinder blossar röda. Fortsätt, Ossi, säger Joar. Mitt förslag är att vi ses på Coops parkering klockan 8 ikväll, säger Osman. Hör av till alla som har en epa. Ju fler vi är, desto bättre. Ett moln av avgaser ligger över Coops parkering. Osman hoppar av cykeln och lutar den mot staketet vid Hasses gatukök. Han går fram till Joar som sitter i sin duett tillsammans med Emil. Båda har mörka solglasögon på sig. Spanarna i Sävaträsk, skrattar Osman. Emil tar av sig solglasögonen. Hur går det med bilen, Osman? Frågar han. Snart klar, svarar Osman. Jag hörde att de snodde kopplingssatsen, säger Emil. Vi kommer att hitta en ny, svarar Osman. Och nya grillhalvor. Ska du ha original? Frågar Emil. Ja, helst, svarar Osman. Emil ser tveksam ut. Du kommer få leta länge, säger han. Du kommer hinna fylla 20, skrattar Johan. Fan vad ni är negativa, säger Osman. Bli inte sur nu, Ossi, säger Johan. Jag gillar både dig och din skrothög, men du kommer ångra att du hånar mig, avbryter Osman. Min bil kommer bli åsam. Bäst ni behåller solglasögonen på, för min nya grill kommer blända er. Säkert, skrattar Joar. Osman kommer att tänka på fotot som han har i mobilen. Det är på Joars pappa. Förresten, jag visste inte att din farsa var en pudel, säger Osman. Joar slutar le och får något mörkt i blicken. Och snackar de? Kolla själv, säger Osman och håller fram mobilen. Joar rycker åt sig den. Det tar en stund innan Joar fattar vad han ser. Var har du fått tag i det här? Hemliga kontakter, säger Osman och flinar. Emil lutar sig fram för att se fotot. Din farsa är till och med fulare än du, säger han. Ska du säga, säger Joar till Emil. Din pappa är så ful att han inte ens fastnar på bild. Ej, akta min mobil, säger Osman och rycker telefonen ur Joars hand. Det där fotot visar du inte för någon, säger Joar. Jag lovar, svarar Osman. Han vänder sig mot Emil. Hur gick det med vattenpumpen till 740 förresten? Ah, jag har beställt en ny på nätet, svarar Emil. Hon är bra på bilar, din kompis Ellie. Ja, ah, jag sa ju det, svarar Osman. Ni kan lita på mig.
har hört den fjärde delen av 100% Meka, en bok av Per Salin. Anders Johansson läste. Teknik Ingela Håkansson och produktion och regi Frida Fernqvist. Lyssna gärna på alla delar av boken på UR Play.
Det här är UR.
Alex är 10 år och bor på gatan i Honduras. En dag när han letar skräp på soptippen upptäcker han något som kommer att förändra hans liv.
Den här kartongen var halvstor och det var snören knutna runt den. Inuti låg en hundvalp. Hunden slog upp ögonen och såg på honom med små, runda, blanka, bruna ögon.
Hör Simon Edenroth läsa Alex Dogbot på UR Play.
Söndag i P4 med Lasse Persson.
God morgon och varmt välkomna till Söndag i P4. Som vanligt kommer vi ta upp era dilemman. Får man pierca sig när man är över 60 år? Och vad gör man när man tycker att en sambo luktar illa? Skådespelaren Helena Bergström kommer till studion och min vän och kollega Titti Schultz tittar också förbi. Och så har vi en hemlig panelist som ni kan vara med att lista ut vem det är och vinna en fin kaffekopp. Om en stund, ja, då träffar vi Gunnar Johansson som under flera år utsattes för mobbning och utanförskap. Och jag har under helgen pratat med flera om det här. Ett ämne som gör ont och som ingen accepterar. Samtliga som jag har pratat med är överens. Och då har jag pratat med barn, unga, gamla, killar, tjejer, män, kvinnor, flickor, pojkar. Och alla säger detsamma. Mobbning och utanförskap är vidrigt. Men vad gör man åt det? De jag har pratat med säger att det är lätt på pappret. Självklart så står man upp och säger ifrån. Men i praktiken, ja, då är det inte så enkelt. Lea, 11 år, som jag pratade mycket med under helgen, hon sa till mig: Lasse, i hjärnan, då vet jag exakt vad jag ska göra om någon är elak mot mig eller mot någon kompis. Men i verkligheten, ja, då är det inte så lätt att säga ifrån. Gunnar Johansson gästar oss om en stund och det ska bli spännande att prata med honom om mobbning och utanförskap. Varmt välkomna till Söndag i P4 och vi börjar musikaliskt med Benson Boone. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well.
Someone else. I'm still in love with you.
Varmt välkomna till Söndag i P4. Vilken låt, nu är igång. Och vår tekniker Viktor, direkt från 50-årsfest, och dansar bara vidare in i studion. Härligt att se hans glädje på morgon. Nu ska vi tävla. Ni ska försöka lista ut vem en av våra dilemmapanelister är. Och du kan vinna en fantastisk fin Söndag i P4-kopp och dricka morgonkaffet ur sen. För så här är det ju, att vi har ju panelen på ingång. Ni vet ju två av dem som kommer, Titte och Helena. Och en av våra dilemmapanelister är alltså hemlig. Det är en känd person och du ska nu försöka lista ut och gissa vem det är. Jag spelar upp ett gäng ledtrådar och du gissar. Och du skickar ett sms till nummer 722 50. Du skriver Sonda P4 ett ord, mellanslag och så din gissning. Här kommer nu ledtrådarna.
När han var ett vårdsvins barn.
När jag var ett vårdsvins barn.
Oerhört bra.
När man hör en klöjtelik fanfaren som inte alls är kort. Ja, då vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja, det blir fotboll, hockey, körning och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport.
Jag måste erkänna, jag får ett leende på läpparna när jag hör ledtrådarna faktiskt. Det här kan ju vara lite klurigt, men om du tror att du vet vilken känd person det är som vi söker, så skicka din gissning till nummer 722 50. Skriv Sonda P4 ett ord, mellanslag och så din gissning, så kan du vinna vår mycket snygga Söndag i P4-kopp. Alltså Sonda P4 ett ord, mellanslag, din gissning och skicka till nummer 722 50. Så kan du få vara med i radion också strax innan klockan 9 och gissa.
On a balcony in summer air.
Taylor Swift här i P4. Nu fortsätter programmet med era lokala nyheter.
Här är dina lokala nyheter från P4 Stockholm. Vid 27 i morse så hittades en svårt skadad man i 20-årsåldern utomhus i Märsta. Han fördes till sjukhus med helikopter och skadeläget är okänt. Enligt polisen så rör det sig om knivskador. En insats har pågått under morgonen där man sökt efter misstänkt gärningsperson utan framgång. Händelsen utreds som mordförsök. Och nattens brand i en radhuslänga i Sörskogen i Huddinge misstänks ha varit anlagd. Branden ska börja i en personbil för att sedan sprida sig. Polisen har inlett en förundersökning om gällande grov mordbrand och sökte under natten i området efter misstänkta gärningspersoner. Flera av de boende fick evakueras under natten. Det finns inga uppgifter om några personskador. Ingen är gripen. I sommar så ska Stockholms stad undersöka hur bilparkeringen vid badplatserna sköts. Visar det sig att det funkar dåligt, ja då kan avgifterna komma att höjas.
Jag skulle säga att problemet finns vid alla stora badplatser under sommaren. Blir det fint väder, ja, men då är det väldigt många människor som vill gå och bada.
Malinda Flodman är presstalesperson på Trafikkontoret. Förslaget är att höja avgifterna till 10 kronor i timmen och på vissa platser införa avgift där det idag inte är det. Det är tänkt att gälla från 1 juni till sista augusti mellan klockan 07 och 22 från och med nästa år. Och det är för att problem med framkomlighet vid badplatser kan få stora konsekvenser.
Då kan det bli riktigt farligt för att det är ju väldigt viktigt att räddningstjänst och ambulanser och sånt där kan komma fram snabbt ända fram till badet. Så att vi vill att det ska vara möjligt att hitta en parkeringsplats för de som absolut måste. Men så det här är ett sätt att försöka uppmuntra människor att hitta andra sätt att ta sig till badet helt enkelt.
Frågan avgörs av politikerna i kommunfullmäktige i höst. Julia som vi träffar vid Mälarhöjdsbadet i Bredäng har sett när parkeringen och gatan fylls av bilar varma sommardagar. Men hon har ett eget förslag på lösning istället för avgifter.
Ja, med en liten trevlig parkeringsvakt som tar emot med ett glas isvatten och en liten anvisning, en liten gul väst. Det finns hur mycket coola ungdomar som helst här som säkert skulle vilja ha något sommarjobb.
Reporter där var Henrik Sell. Väderprognosen då. Först en del sol idag, men molnigheten ökar och framåt eftermiddagen väntas någon skur. 15-18 grader och mest svag vind. Jag som säger det heter Simon Gubbensson.
Funkar vården där du bor? Hur är det med skolan? Sköter dina kommunpolitiker sitt jobb? Nu kan du vara med och skapa nyheter tillsammans med oss på P4 Stockholm. Vi reportrar bevakar 26 kommuner från Nynäshamn och Haninge i söder till Sigtuna och Norrtälje i norr. Och vi vill ha dina tips och tankar. Maila oss på p4stockholm@sverigesradio.se.
Söndag i P4.
Och jag som är med den här söndagen, jag heter Lasse Persson. Och vi är mitt inne i en tävling. Vi söker en känd person och du kan vara med och tävla genom att gissa vem som det vi söker. Våra panelister idag som ska lösa dilemman, jag hade ju skådespelaren Helena Bergström och så min vän och kollega radioveteranen Titti Schultz. Men vi har alltså också då en hemlig panelist. Och här kommer ledtrådar, lyssna noga.
När han var ett vårdsvinsbarn.
När jag var ett vårdsvinsbarn.
Oerhört bra.
När man hör en klarutelik fanfaren som inte alls är kort, ja då vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja det blir fotboll och curling och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport.
Ja, om du tror att du vet vilken känd person det är som vi söker, skicka då gärna din gissning ett sms till nummer 72250. Skriv Sonda P4 i ett ord, mellanslag och så din gissning så kan du vinna vår mycket snygga Söndag i P4-kopp. Alltså Sonda P4 i ett ord, mellanslag, din gissning och skicka till nummer 72250 så kan du vara med oss i radion här strax innan klockan 9.
Too many of you to cry.
Här är P4, du lyssnar till Söndag i P4 och vi ska välkomna Gunnar Johansson. Efter år av mobbning och utanförskap på arbetet så gav Gunnar Johansson upp. Han gav upp tanken på att få upprättelse och började istället en ny karriär, en som lastbilschaufför. Gunnar Johansson, varmt välkommen hit.
Tack.
Du hade gjort en lång karriär inom akademin, du hade både forskat och disputerat, men på grund av mobbning på arbetsplatsen så bytte du bana och tillbringade dina sista år av arbetslivet som lastbilschaufför. Kan du berätta om det ögonblicket när du bestämde dig för att byta bana?
Ögonblicket var när jag insåg att jag var chanslös, att man ska ju anmäla mobbning på arbetsplatsen till sin arbetsgivare, sin chef. Och det var ju min chef som hade mobbat mig. Och i kontakt med Arbetsmiljöverket så returnerade mig bara till chefen. Och skyddsombudet gjorde ingenting och facket gjorde ingenting. Så jag stod ensam och då såg jag att den här makten var övermäktig, så då kände jag att för att klara livhanken så var det bäst att ge upp.
Klara livhanken, sa du. För då funderar du på att avsluta?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag var ju väldigt deprimerad och uppgiven över att jag inte kunde säga som det var, utan att det skulle vara någon slags korruption och fusk. Och när jag inte kunde liksom rätta till det, då kände jag liksom ingen återvändo. Och då
kom självmordstankarna.
Blev det här som ett moment 22, att den du skulle gå till och prata med om det här var din chef, och det var den som mobbade, blev bara som en ond cirkel för dig?
Ja, precis. Den som utsatte mig skulle, han var både domare, försvarsadvokat, åklagare samtidigt då, så jag hade ingen chans.
Men om vi backar bandet, det var under ungefär 5 år som du mobbades på din arbetsplats, en högskola. Och du fick ett utlåtande från Arbets- och miljömedicin i Linköping som slog fast att du var utsatt. Hur viktigt var det att du fick det typ kvittot ändå?
Ja, det räddade mitt liv. För då fick jag ett kvitto på att jag var faktiskt inte galen. Utan jag hade rätt att jag hade blivit mobbad, så att det kändes jättebra, det stärkte mig jättemycket.
Vad var det tuffaste under de här åren?
Ja, alltså det var ju, hände ju, det var olika processer då, att folk slutade hälsa och att mitt tjänsterum togs ifrån mig och att jag blev inte kallad på möten som jag brukade. Jag fick inte vara med i den här forskargruppen jag brukade. Mina doktorander togs ifrån mig. Min forskning togs ifrån mig. Så att jag satt, de flyttade ju bort mig till ett helt annat hus. Så jag satt ensam i en korridor. Så att det blev ju en social isolering. Och de här sakerna tillsammans, det var väl tufft.
Men fanns det ingen, alltså ingen kollega som bara stod upp för dig?
Nej, ingen.
Låter helt otroligt. Varför var det viktigt för dig då att börja ett nytt arbetsliv? Du kunde ju också väntat in pension bara. Men det var viktigt ändå. Varför då?
Ja, alltså det är en terapi. Va? Istället för att gå till en psykolog så söker jag ett nytt jobb för att hjärnan ska kunna arbeta med något helt annat. Och sen visa att jag dög till något annat. Att det är så mycket praktiskt med att vara lastbilschaufför, speciellt när man kör långtradare och backa och så. Man måste vara koncentrerad och så. Och då fick jag ju tänka på det. Så att det var ju den terapin som gjorde att jag bytte.
Var det viktigt för din självkänsla?
Ja, det var det. Det var det. Så jag känner mig värdefull då.
Mm. Jag vill bara återgå till de här. Jag tycker det är så otroligt märkligt med dina kollegor där inom akademin. Har du känt att... Vad har du känt kring dem? Att ingen stod upp för dig? Att ingen stöttade dig?
Nej, jag kände att det var ju tråkigt att ingen ville göra det. Men det var väl det som ledde liksom till depressionen och den här ensamheten. Och att hjärtat, jag fick hjärtfel och hjärtat började slå snett liksom och... Så att det var ju väldigt ensam period, alltså under flera år, så att det var jobbigt.
Om du skulle se det här, om du skulle upptäcka något sånt här idag, skulle du stå upp?
Ja, jag skulle göra om det här alla gånger. Mm. Det skulle jag. Ja. Jag skulle inte kunna leva med att inte ha gjort det. Nej.
Mycket fint att ha det här, Gunnar. Vi ska alldeles strax prata vidare med Gunnar Johansson.
Tillsammans
Petra Marklund, hör ni här i söndag i P4, vi gästas av Gunnar Johansson. Gunnar Johansson mobbades på sin arbetsplats på en högskola, men att byta bana och börja köra lastbil, ja, det blev räddningen för självkänslan. Nu råder han andra att ge upp i tid. Gunnar, du säger att det är aldrig för sent att ge upp. Vad menar du med det?
Jag menar att om man har... Att det är konstruerat så, att det är riggat på det sättet att man alltid förlorar, då måste man ge upp. Och det är ju där på det, i det här planet då, när man ska anmäla mobbningen till den som mobbar så att säga. Och då har man ju aldrig någon chans, att man stångar pannan blodig istället. Så då måste man ge upp helt enkelt.
Men för mig blir det så här, nu är det här ett exempel, men annars om det finns andra utrymmen, då är det ju mobbaren som ska lämna, tycker man ju.
Ja, fast de sitter ju högre upp i hierarkin och de bestämmer, så att säga. Mm. Det var jag som var problemet då, och jag skulle bort.
Och du skulle bort, ja. Och du har skrivit en bok där du berättar om din resa. Konsten att överleva mobbning, att gå vidare när jobbet brutit ner dig. Vad är det den viktigaste lärdomen att dra från den här boken?
Den viktigaste lärdomen är att... Arbetsverkets föreskrifter, de är inte förpliktigande, så man behöver inte följa dem. Det är som policydokument.
Är det rådgivande bara?
Ja, så att man behöver inte följa dem. Och att det är vackra ord, men det får inga konsekvenser att om man bryter mot dem. Så därför så är man liksom utelämnad helt enkelt, och att man får ingen hjälp från Arbetsmiljöverket. Jag fick en oberoende utredning av arbets- och miljömedicin i Linköping som sa att jag blivit mobbad. Som de skickade till Arbetsmiljöverket, men de gjorde ingenting. Och de skickade den till högskolestyrelsens ledning, och de gjorde ingenting. Så då var jag ju ensam. Så då hade jag ju ingen som stödde mig. Och då förstår jag att den kampen är bara meningslös att föra. Så därför... Så kände jag, för att klara livhanken så gav jag upp. Mm.
Är det andra som hört av sig till dig när man läst boken liksom, och tackat, ja, eller fått råd genom boken?
Ja, det är det. Det är nog, ja, över 100 i alla fall. Det är många som beskriver ungefär liknande situationer. Så att, det är väldigt många som ringer och, eller smsar eller skickar mejl. Mm. Så att det är många i min situation, ja.
Hur mår du idag?
Nu mår jag ganska bra. Jag har, känner att jag har läkt det bakom mig. Jag har bearbetat det med boken. Jag förstår mekanismerna och att sånt här händer. Och jag har fått en del nya vänner som också har råkat ut för samma sak. Så det känns bra.
Mm. Vad har du för råd till dem som är i din situation som du var i då?
Om du blir mobbad av en chef så får du bara ge upp då. Som jag sa tidigare, han är ju både domare, åklagare, försvarsadvokat samtidigt, och han sitter på makten, och då har du ingen chans helt enkelt. Du är helt chanslös.
Ja. Och räddningen blev att börja köra lastbil?
Ja, man får byta karriär helt enkelt. Ja. Ja.
Kör du något idag?
Nej, nu har jag slutat.
Nu är du slutat, nu är du pensionär.
Nu är jag pensionär, ja.
Saknar du att köra lastbil?
Både ja och nej. Alltså, det var så kontrast mot det jag gjorde tidigare, så jag gillar den kontrasten. Så att, så lite grann, men jag känner mig ganska nöjd med att vara pensionär.
Stort tack Gunnar för att du kom till Söndag i P4.
Tack.
Tack ska du ha. Nu fortsätter programmet med musik och sen så ska vi tävla vidare. Söndag i P4 är det som står på och vi ska ju snart då få besök av vår panel som idag består av Helena Bergström, skådespelerskan, Titti Schultz, min vän och kollega, radioguru. Och så har vi ju en hemlig panelist som sitter här men måste vara alldeles tyst så vi inte avslöjar något. Men vi ska köra ledtrådarna igen så ni får ytterligare en chans att lista ut vem det är.
När han var ett vårdsvinsbarn.
När jag var ett vårdsvinsbarn.
Oerhört bra.
När man hör en klarytelig fanfaren som inte alls är kort, ja då vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja det blir fotboll och curling och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport.
Mm. Ja, där hade ni ledtrådarna igen alltså. Vi har lite problem med lyssningen för vår panelist och det blir ju spännande. Vi kanske ska flytta panelisten ett steg här. Om du sätter dig, jag vill ju inte säga vem det här är. Vi bara flyttar den här människan. Men det verkar inte vara någon lyssning någonstans här. Men det är ju ganska viktigt för att du kommer ju ha med en på telefon. Och då är det ju bra om vi hör varann. Det jobbas febrilt kan jag säga. Ja, men jag kanske ska börja då med att säga att vi hörde ledtrådarna där. Och den vi ska ha med oss, det är ju Patrik Malm från Arboga som har en gissning. Jag ska se om Patrik är med eller inte. Det jobbas kan jag säga. Viktor springer, Joel springer, alla springer. Vi ska se här om jag kan ändå prata med Patrik. Hallå Patrik!
Hej!
Hej! Och nu så sitter, det här blir väldigt spännande, för vår panelist hör inte dig. Panelisten, nej. Du hör ingenting? Nej, hör ingenting. Men Patrik, vem tror du att det är?
Jag tror att det är Jan Rippe.
De tror att det är Jan Rippe. Då ska vi se om panelisten... Om jag säger Jan Rippe, är det tummen upp eller tummen ner? Det är tummen upp! Det är Jan Rippe. Kan du säga något, Jan?
Får jag säga något nu?
Ja, du får säga
ja. Något. Var det så enkelt att höra min konstiga röst?
Vad säger du, Patrik?
Ja, men det var ju ganska enkelt. Det var macken där och sen var det ju Timon och Pumba då.
Så ja. Vad har du för relation till Jan Rippe? Har du följt den genom åren?
Ja, men absolut. Via Galenskapen och After Shave där.
Ja. Och sen nu också en verkligen sån där raket. Han var ju med Bäst i test. Och det hörde vi också här senaste säsongen. Signaturen.
Ja, precis. Ja. Och då blir det ju ytterligare en sån att... det knyter över generationer, alltså att mina barn har upptäckt Jan Rippe också.
Ja, och så var det signaturmelodin från Macken, sen var det en bit ur Disneys Lejonkungen, Hakuna Matata, och där var ju Jan Rippe Pumbas röst. Och sen yes. Så var det After Shave som sjöng en av mina favoritlåtar, den här radiosportlåten. Nu Jan, ja. Hör du Patrik?
Ja, hey. Nu har vi fått ordning på tekniken.
Ja, hej.
Hej. Vad duktig du är som kunde lista ut mig.
Ja, tack, tack.
Ja, Patrik, du har vunnit en jättesnygg P4-kopp. Den kommer vi skicka hem till dig så kan du dricka morgonkaffe till den i framtiden.
Ja, det är förträffligt. Ja,
tack för att du var med sända i P4.
Tack så mycket.
Ja, och Jan bara, vi ska ju ta oss an dilemman. Hur bra är du på att ge råd då?
Ja, jag är hård men rättvis.
Hård men rättvis, så ska det vara. Alldeles strax så laddar vi in hela dilemma-panelen här i söndag i P4.
Tid att komma över det, tid att samla.
Lisa Nilsson här i P4 med Allt jag behöver. Nu fortsätter vi med nyheter.
Här är Ekot och först om hur Sverige kan skydda sig mot extremväder. Nu varnar professor Johan Silverbrand för att dagens forskning mest fokuserar på minskade utsläpp istället för på konkreta skyddsåtgärder.
Som jag ser det är det bråttom att satsa mer på anpassning. För vi ser ju redan idag hur klimatförändringen har påverkat samhället.
Johan Silverbrands expertområde är brobyggnad och betong. För några år sedan undersökte han svensk klimatanpassningsforskning kring infrastruktur, både bland tekniska högskolor och vissa myndigheter. Hans slutsats står kvar. Forskningen behöver öka kraftigt och det gäller allt från hur man bygger effektiva barriärer till hur man skulle kunna flytta byggnader och anläggningar vid behov.
Vi kommer behöva göra mycket sådana här åtgärder och då gäller det också att optimera dem så att det inte går åt mer material än nödvändigt och det får inte kosta mer än nödvändigt heller. Och det finns också tid att göra de här åtgärderna innan det är för sent.
Skånska kustkommunen Vellinge bygger just nu en över 2 mil lång skyddsvall för att skydda det låglänta Falsterbonäset från översvämning. Anders Purcell är projektledare.
Kommer det in högvatten som blir värre än vad man såg 2017 till exempel, så innebär det ju rätt så förödande skador på bebyggelsen här inne.
Reporter Dimitri Lennartsson. USAs president Trump har beordrat 2000 ur nationalgardet till Los Angeles efter flera dagars oroligheter där. Protesterna rör landets migrationspolitik. Trump har också beslutat om maskeringsförbud för demonstranterna. I Colombia vårdas presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay på sjukhus efter att ha skjutits under ett valmöte i natt. En 15-åring har gripits.
Senatorn Miguel Uribe Turbay från högerpartiet Centro Democratico har länge varit en av president Gustavo Petros skarpaste kritiker. Trots sin unga ålder, han har inte fyllt 40, har han sett som en av de främsta kandidaterna inför nästa års presidentval. Han inledde sin politiska karriär tidigt och är dessutom barnbarn till en av Colombias ex-presidenter och son till Diana Turbay, en mycket känd colombiansk journalist som kidnappades av knarkungen Pablo Escobar 1990 och sen mördades året efter, när hennes son Miguel bara var 5 år gammal. Och det är till de våldsamma åren i början av 90-talet som Colombia nu slungas tillbaka. Presidentkandidater, jurister, ex-presidenter och journalister drar liknelser till den tiden då presidentkandidater mordhotades eller mördades på öppen gata. Lotten Collin i Buenos Aires.
Idag får stora delar av landet mycket moln och skurar, men på Öland, Gotland och i södra Norrland mest uppehåll och en del sol. Ekot med Daniel Klar.
Söndag i P4.
Söndag i P4, nu är ju panelen fulltalig. Nu vet du vilka den här trion är som ska hjälpa oss med era dilemman. Det är ju Jan Rippe från Galenskaparna, min eminenta radiokollega Titti Schultz och så filmstjärnan Helena Bergström. Och jag heter Lasse Persson och alldeles strax så ska vi ta oss an vårt första dilemma.
Have
Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Och det första Titti Schultz säger när hon kommer in i radiostyrning: kan vi sänka bordet lite? Och det säger hon till Jan Rippe, som att han är någon form av vaktmästare här.
Nej,
och Jan skakar lite på huvudet. Han bara, va? Vad ska jag göra?
Jag trodde han satt vid knapparna, för jag sitter...
Ja, jag har volymknapp här.
Ja, okay. Kan du sänka mig?
Kan du sänka volymen, Jan?
Men kan du inte höja stolen istället?
Nu tillbringar inte du lika mycket tid som jag på Sveriges Radio, men det finns inte en stol där funktionerna är intakta.
Ska vi ta det här? Nu ska jag ska hälsa er. Ja, knapparna finns till vänster om dig, Titti, tydligen. Ska det finnas. Ja, jag passar på att önska er välkomna. Det är ju söndag och den här panelen, det är tre fantastiska gäster i form av en av Sveriges absolut mest folkkära skådespelerskor. Ja, känn, jag drar inte allt till Helena Bergström. Utan jag säger bara varmt välkommen, Helena Bergström.
Tack så hemskt mycket.
Ja. Jan Rippe, han är vår hemliga gäst som inte är så hemlig längre. Känd bland annat som en del av Galenskaparna After Shave. Och så då förstås succéprogrammet Bäst i test, där du har nu fått något nytt uppsatt. Sving, eller hur?
Ja, herregud. Alltså, nu är det ingen länge som frågar efter macken eller Galenskaparna. Det är bara Bäst i test.
Bara bäst
allt från 6-åringar till 95-åringar.
Har de glömt bort macken?
Ja.
Nej,
det kanske de inte har.
Men var det roligt att vara med då?
Ja, det var fruktansvärt kul. Alltså.
Ja.
Jag visste inte vad jag gav mig in på, men det är så fånigt, löjligt roligt. Så att det är att rekommendera.
Är det okej om jag välkomnar Titti Schultz?
Ja.
Är det
inte så noga.
Jo, jag är faktiskt. Min kära vän, radiokollega, bäst i Sverige på det hon gör. P4 Extra är det till vardags där ni hör Titti. Varmt välkommen du också.
Stort tack. Får jag säga att jag gör en podd som heter Monarken också?
Säg det bara.
Från Säg det. Ja. Då var jag klar där.
Ja, tack.
Får jag bara fråga så här. Min stol fungerar inte. Micken är jättehög.
Vi ska ordna det. Vi ska alldeles ta en låt och lova att vi ska fixa det här.
Vi har ju... micken i pannan. Ja, micken. Och jag kan inte
trycka. Ja, men den kan du sänka.
Nej, tydligen på Sveriges Radio är allt trasigt.
Nej,
så jag
det är
kan inte trasigt.
Det funkar jättebra. Världens snyggaste studio. Den är så elegant och nypiffad, den här studion.
Ja.
Ja. Du, vi hörde ju om mobbning utanförskap, om vi ska ha lite med Gunnar. Har ni någonsin råkat ut för något sådant?
Inte personligen, inte... Ja, det har väl varit i vårat gäng i så fall på skoj, men aldrig...
Nej.
Att de har kletat så här chokladbollar innanför glasögonen på mig. Men det är väl den värsta mobbingen jag har varit utsatt för.
Okej, Helena?
Nej, inte så tydligt, men jag har nog känt mig i vissa situationer utanför. Men jag kan verkligen förstå och hur viktigt det är att lyfta upp frågan, och framför allt det här hur många människor